6 november. Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syk har kastat in handduken och jag har kommit in med min småländska stämma här, Fredrik Jönsson. Och jag såg att Kalle Karlsson, som sitter med mig till höger, snackade om en Newcastle-rant. Jag tänkte att jag skulle skita och göra det den här gången. Så istället ska vi fokusera på Kalle Karlsson och Frida Fagerlund. Hur mår ni?
Ja, vi har haft en diskussion om det där. Det är ju trots allt måndag, så att 2+.
2+? Mm. Kalle med?
Ja, jag hävdar ju att livet är standardläget är 4+. Idag är det bara 3+, eftersom det är november och ja, jag gillar inte kyla, så att det är väl det som drar ner det. Men annars hade det nog varit 4+ ändå.
Glenn Hussein och du är på 4+.
Nej, Glenn Hussein är ju standard 5+.
Nej, det är, för mig känns han som 4.
Är det så?
Vinner Liverpool eller Göteborg vinner, så går han upp på 5.
Ja, då är det nästan 6+, för han är ju en av dem som har fått 6. Sant.
I vilket fall som helst så blev ju jag cynikern här helt plötsligt. Det trodde jag inte. Jag trodde jag var den positiva. Men där hade man fel.
Ja. Ja, nej. Nej. Ja, precis. Premier League ska vi prata om, och vi börjar väl med en kille som förmodligen är 1+. Slaven Bilic.
Ja.
Eller?
Ja, det får man väl säga. Jag tror i och för sig att han har vant sig vid tanken, för han har ju suttit löst rätt länge. Han har ju vetat om att han fick 2 matcher. Och the writing was on the wall när de blev så utspelade i helgen, och när han inte lyckats vända den här gången också, heller. Han har ju faktiskt fått leva på lånad tid på den här posten rätt länge. Förra säsongen så var det ju jättemycket rykten om att han skulle få foten. Men West Ham har ju inte varit någon klubb under Gold Sullivan-ledningen som har sparkat tränare mitt i säsong. Det är ju ganska sällan de har gjort det under deras styre. Och Bilic, med den historien han har i West Ham och den liksom auran han hade, fick ju efter väldigt många chanser. Efter första säsongens succé fick ju jättemånga chanser att vända på det här. Nu kändes det ju verkligen som att han har kört ganska, inte bara in i väggen utan igenom den där väggen och fram till nästa vägs ände. Faktiskt, det fanns inget annat val än att förändra, för att nu West Ham inblandade i en bottenstrid, och det känns inte som att han kunde liksom ändra på det.
Det blev ganska talande också, tyckte jag, då när Snodgrass gick ut i början på säsongen och berättade om när han skulle debutera i West Ham, och Bilic frågade honom om han ville spela till höger eller till vänster, och då tyckte ju Snodgrass att en tränare ska väl ha koll på var jag passar bäst, och menade väl på att det visar lite att Bilic kanske inte är en sån kompetent tränare och kanske inte klarar av riktigt att träna ett lag på den här nivån. Och det kan man tycka.
Absolut, jag tänker att många gånger man höjer på ögonbrynen och tycker att det är fel att en tränare inte får tillräckligt mycket chanser, många chanser. Vi har ju Crystal Palace-exemplet till exempel med Frank de Boer, och det finns många massa sådana exempel. Men här har vi verkligen en som har fått möjligheten länge att bevisa att han skulle sitta kvar. Men han har ju verkligen, det är ju inget snack här.
Nej, och jag för mig att när Slaven Bilic anslöt till West Ham, så för mig att det sades redan då att han är en sån tränare som gör det väldigt bra i början i sina klubbar. Och snacka om det där lite grann nu på lunchen faktiskt, innan vi kom hit, just det där med, alltså jag kan tänka mig att han har ju en speciell aura, och han har ju den delen, så att när han tar över en ny grupp, så tror jag att de sveps med av den auran, och den lever han på en viss tid. Men när den inte bär längre, då tror jag att han är väldigt begränsad, och det har visat sig i inte bara här i West Ham utan även tidigare i hans tränarkarriär. I det här fallet så kan man faktiskt känna det du är inne på, att han faktiskt har fått för mycket tid.
Även om jag gillar honom.
Man gillar ju Bilic, och det där är ju någonting som jag också har hävdat väldigt länge, just det här med mediebilden av en tränare påverkar ju så enormt mycket hur alla bedömer en tränare. Hade han varit en tråkmån som inte hade liksom spelat i sitt egna rockband, då hade han varit borta för länge sedan. Men nu, varenda neutral fotbollstittare gillar ju Slaven Bilic. Han är väldigt sympatisk, han har den här andra sidan av sig som framställs som en skön kille som verkar ganska avslappnad, och det har ju hjälpt honom enormt i det sättet som han har blivit bedömt, i alla fall i media.
Ett av mina starkaste minnen är när tror jag Payet som gjorde mål i någon landskamp och Bilic var med i något tv-program samtidigt, och han ställer sig på bordet och höjer armarna i skyn som, jag vet inte riktigt vad han försöker. Han blir glad i alla fall för att han spelar, gjorde mål, och det är väl lite så man har sett honom, som en skön snubbe.
Sen är det ju det där, det är ju jäkligt roligt det där att, alltså, gör du resultat då kan du ju bete dig hur som helst.
Jaja.
Och gör du inte resultat då kan du inte göra
kan
någonting.
Inte göra någonting.
Jag tänkte på det till exempel, det här var under VM senast, kom någon Mexikos tränare.
Mm.
Han var extremt karismatisk, han liksom fira mål som Conte gånger 7 egentligen. Ja. Han var helt vild på linjen och sådär, han blev jättepopulär snabbt så. Tog han en selfie liksom på sig själv med laget i bakgrunden i omklädningsrummet. Alla tyckte, fan vad cool han är liksom. Och det hyllades liksom. Tänk om Erik Hamrén samtidigt, jag tänkte på det då. Om han hade tagit en selfie på sig själv med svenska landslaget i bakgrunden i omklädningsrummet. Hur hade reaktionerna då blivit på att Erik Hamrén tog en selfie? Han hade blivit totalsågad.
Ja.
Garanterat. Ja. Men det är just det där att det spelar egentligen inte så stor roll vad du gör. Det är resultatet som kommer att... Det är det du blir bedömd över. Det är liksom, du kan göra vad du vill. Bara du har fått match, liksom resultaten med dig.
Nej, sant. The choice and one, kom in.
The football genius, som jag kallar honom. Ja. Det är ju roligt faktiskt med David Moyes. Men han har ju verkligen gått från att vara the chosen one till att bli en... Ja, tyvärr alltså. För att man lider ju med honom, men någon slags...
clown.
Ja, clown faktiskt. Och allt börjar ju med att han tog på sig det där Manchester United-jobbet som han inte var redo för.
Mm.
Sen Real Sociedad var
Genom
ju
Mendy.
Ja, alltså det var ju jättekonstigt att han ens fick det jobbet, för att han är inte alls kompatibel med spansk fotboll överhuvudtaget. Jag höll på att tappa hakan när jag bara tanken på David Moyes liksom i Basken i ett lag som ska spela fotboll, och det kändes helt konstigt. Där var han ett år, sen fick han gå därifrån. Sen
han slog, han var med och var mot Barcelona.
Stämmer, va? Stämmer. Men då ska man veta att Real Sociedad vinner alltid på Anoeta mot Barcelona.
Messi satt ju på bänken från början.
Ja, okej, det hade jag inte koll på. Men de brukar slå Barcelona i alla fall hemma. Och sen hoppar han på Sunderland där han då slutade sist i Premier League.
Ja.
Så hans... aktier tycker jag inte är tillräckligt starka för att få West Ham-jobbet. Så att jag är lite förvånad över att det är han som liksom... Nu stod han ju inte högst upp på den här önskelistan. Det var ju namn som Marco Silva, Pellegrini och Roberto Mancini, vad jag förstår som... Ja, men alltså en Marco Silva hade ju säkert varit jättebra för West Ham. Nu tror jag inte de har råd att köpa loss honom, och jag tror inte att Watford släpper honom och sådär. Men det känns ändå som att det kan finnas andra namn som... borde stå högre i kursen än David Moyes. Faktum är att han har ju historia i West Ham, och han är inte helt, alltså han har inte samma rykte där som han har i Newcastle, så att ja, alltså Alan Pardew här, David Moyes här, jag är inte säker på liksom att den ena är sämre än den andra.
Vi har en Thomas Tuchel också som är arbetslös.
Kan du få loss honom till West Ham, tror du?
Ja, men alltså varför inte egentligen?
Så jag tror att Gold Sullivan håller ganska hårt i pengarna, och i och för sig så Tuchel kanske inte kostar jättemycket i lön sådär, han kanske bara vill in i Premier League, men känns som att han borde vara sugen på en, alltså han borde större, lite, större klubb liksom. Det har ändå varit Arsenal som har varit hans liksom, det ryktas om Arsenal, ska han ta West Ham nu? Ja, kanske, man vet inte.
Nej.
Det hade varit häftigt.
Ja, det hade det. Men det är lite kul nu att nu verkar David Moyes vara på väg in i West Ham. Det ryktas om Sam Allardyce till Everton. Och så snackas det ändå hela tiden om att vi måste ge de unga engelska tränarna chansen. Sen kanske inte de riktigt existerar. Det är inte många namn
också. Vilken ung skulle man kasta in?
Graham Potter är väl ganska ung ändå. Han är väl i 40-årsåldern. Så att det är ju ett spännande namn i alla fall.
Ja, absolut.
Ja, det hade ju varit superhäftigt med han till West Ham. Alltså.
Ja,
det
verkligen.
Hade ju varit... Jag tror att han är redo för den typen av jobb. Men då får man förhandla med Kindberg och det är inte så lätt.
Nej, det känns
han har väl, hans kontrakt är ju inte jättelångt. Det går väl ut nästa sommar, tror jag det.
Och för en PL-klubb kan det inte vara så farligt.
Nej.
Verkligen inte.
Nej, det är det ju inte.
Lite svårt att stoppa honom om man nu jättegärna vill lämna.
Ja, så är det ju.
Det är inte så att de borde känna den tacksamheten också. Känna att här har du den här chansen. Du har gjort ganska mycket här.
Men sen är ju han är ju mer. Jag skulle ju tro att han ändå är mer, alltså vill ha ett projekt. Och då tror jag att liksom Swansea, jag har alltid bollat upp Swansea när det gäller Graham Potter, att det är liksom det perfekta projektet för hans del. Om man nu ska in och göra något i Premier League. De har ju liksom spelat en fotboll som tangerar hans filosofi och så vidare. Jag tror ju att West Ham för att lösa det här, de ska ju utnyttja Andy Carroll. Det är liksom deras absoluta spetsspelare. Sen får de ha vilken tradition de vill av att de vill spela bra fotboll och så vidare, men jag tycker att de blir så mycket bättre när de spelar den typen av fotboll. Och,
men då borde det funka med David Moyes.
Ja, men det är inte säkert att det gör det heller. Alltså jag är inte, alltså
det borde han väl klara av.
Nej, det är jag inte säker på att han gör det heller. Jag är inte säker.
Det var bättre med. Ja, frågan är. Ah, fan, det borde han ju fixa. Tror du inte det?
Ja, alltså, jag vet inte. Jag känner inte att hans aktier är så starka just nu. Men vi får se. Mm. Men jag tror att det ändå att det är Andy Carroll och hans liksom huvudspel och skapa enkla situationer av det som är vägen ur det här.
Ja, verkligen. Det har man ju sett tidigare också när de har vänt matcher eller tagit sig tillbaka, att han har gett en enorm tyngd och en otrolig energi. Jag minns någon Arsenal-match, jag vet inte om det var förra året eller året innan, de spelade 3-3 hemma, eller om de till och med band den matchen. Och han, Carroll, var ju extremt nyttig och det kändes som att det liksom gav energi på hela arenan, i hela laget, på ett helt otroligt sätt. Jag vet inte om det var Billits första säsong till och med.
Kan det ha varit.
Ja.
För de har ju jättemycket kompetens i truppen ändå. Jag tycker Ayew har varit bra, och de har Chicharito längst fram som är extremt duktig i boxen. Där finns ju kvalitet uppenbarligen, så kan man kräma ur det ur en sån spelartrupp. Så det är klart att det kan, att det ska gå bättre egentligen än vad det har gjort nu hittills.
Men det känns väldigt obalanserat. Jag håller med dig om att det finns kvalitet där framme, men alltså mittfältet nu med Mark Noble, som jag vet inte vad Karn sysslar med. Han har ju alltid varit en riktig mittfältslunga som har krigat 100% och vunnit dueller och sprungit och sådär. Han, ja, jag vet inte hur mycket han har gått ner sig nu de senaste 2 åren. Nu är han ju, han borde sitta på läktaren, han borde inte ens vara på bänken. Så svag tycker jag han var i den här senaste matchen, och det säger ju ändå någonting om han startar. När han är så svag som han är just nu. Backlinjen är inte heller övertygande. Winston Reid var ju en jättebra försvarare för ett par år sedan.
Mm.
Aha, han känns inte alls på den nivån längre.
Nej. Kan det vara billigt fel? Vi får se.
Ja, absolut, absolut. Det är klart att det kan bli ett lyft för de spelarna när det kommer in en ny röst.
Mm. Everton. Ska man tro att det har vänt för Everton då? Med tanke på hur det vände i helgen.
Alltså den matchen. Med det avslutet, det måste vara 3 riktigt, riktigt sköna poäng.
Ja, jag vet fan om det går få bättre poäng, eller skönare poäng ändå, med tanke på hur det har sett ut. De har ju bara radat upp liksom, förluster, 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 och sen ligger man under, och så vänder man.
Ja, men precis. Ja, men just det där också, med en straff där, med 12 övertidsminuter var det.
Bara en sån sak.
Bara det är ju helt sanslöst. Mm. Och så en straff där på slutet, miss. Och 3 poäng. Det var, jag tror det var exakt vad de behövde.
Mm.
Det känns som att i många matcher så har de haft sån ofattbar oflyt. Och jag tänkte på det också, att det är ju rätt ironiskt att det är ett lag som har tagit poäng av Manchester City den här säsongen, och det är Everton. Det är, när man tänker på det så...
Hur gick det till?
Ja, hur gick det till?
De såg ju väldigt spännande ut i den matchen,
ja,
faktiskt,
verkligen,
får man ju säga.
Verkligen. Calvert-Lewin var ju jättebra där. Och, och visst var de pressade i början, men det var ju ändå välförtjänt poäng. Så att, jag får se om vindarna vänder nu för dem.
Mm. Det är ändå intressant tycker jag med hur Answorth nu liksom har stärkt sina chanser för att få det här jobbet på permanent. Vad extremt små marginaler det är. Hade Cleverley slagit in den där straffen, då hade det ju varit liksom, ja, men någon slags ett misslyckande, att de hade 3 poäng i säcken, lyckades inte knyta åt den.
Energin bara försvann.
Ja, precis. Nu är det liksom Men jag tror inte att han får jobbet permanent. Det återstår ju att se här. Men det känns som en utländsk ägare, så tror jag att han kommer att kanske vilja ha något säkrare namn.
Är det inte lite synd för dem att det är ett uppehåll nu egentligen?
Jo, det är det ju när de
fick en sån här boost. Att man vann nu efter de här mötena mot Lyon som har varit rätt smärtsamma. Det var skit på läktaren och det har varit förluster och slagsmål där på hemmaplan och det var... det ena med det andra. Så det känns som att de här poängen som kom nu, så blir det liksom paus direkt efter, att man nästan måste svara lite högt ändå, för att man tänker att man har liksom fått igång. Eventuellt då fått igång. Man vet inte, det här kan ju vara en engångsföreteelse.
Å andra sidan så går man ju, man brukar ändå prata om att det alltid är bra att gå till uppehåll med positiva känslor kring klubben. Så kan de bara försöka hålla det här i närminnet, att de trots allt lyckades ta 3 poäng i den här otroligt jämna matchen, så kan de väl kanske förhoppningsvis dra nytta av det.
Sen är inte den jävla klyscha där, uppehållet kommer lägligt. Nu kan vi samla lite energi och komma tillbaka.
Ah, men jag kan ändå känna, ja, men jag kan ändå känna att det finns någonting i det. Det är alltså, har du en dålig trend och du får en vecka där du liksom bara får hämta kraft igen, men inte så mycket fysiskt utan mer mentalt, så är det klart att man kan intala sig själv att det blir en ny start efter uppehållet liksom.
Jag tänkte prata igen om, eller ännu mer om det här med att de ersätter tränare till höger och vänster. Det är ju rätt bra allians alltså i Premier League, måste man säga.
Ja, det får man verkligen säga.
Det har ju inte gått så lång tid.
Är det 4 sparkningar nu hittills, va?
Ja. Ja, vilka är det? Det är Shakespeare, Bilic,
De Boer. Och det är ju en till, va? Är det inte en till? Jo, det är en till.
Ja, jag ska kolla här bara för det.
Nej, kanske bara 3 då.
Nej, det är nog bara 3.
Ja, bara 3. Vad har vi spelat? 11 omgångar.
Ja.
Koman också.
Ja, Koman, just det. Vi pratade precis om Everton.
Det var för...
Alltså shit, han är där i det är guld och gröna skog och allting är så otroligt trevligt. Southampton, allting, så tar han klivet över. Southampton går inte så bra nu i sig efter försäljning, och han så kommer han över dit och sen så gör de den här jättesatsningen.
4 stycken i november, det är rätt mycket alltså. Det brukar smälla till däremot i december.
Ja,
när
precis.
Liksom har gått och börjar närma sig halvtid liksom och där.
För jag vet att handla lite också kan bygga.
Minst nu är det här länge sedan, men det är så att det är 8-9 år sedan. Då minns jag att det var ett år där det var väldigt många som bara plötsligt i december bara fick foten. Alltså det bara pang pang pang. Det var som att det öppnades en dammlucka, och då när en klubb gjorde då bara kom nästa och nästa och nästa. Men 4 i början av november, det är många.
Är någon mening se?
Ja, men det är många som blir satta under press.
Ja.
Det är klart att
Pulis
faktiskt
har löst.
Alltså det sjuka är ju att han gör det, med tanke på att nu att de är så extremt dålig trend. De har alltså 2 segrar på sina 20 senaste matcher i Premier League.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, det är riktigt riktigt svagt med tanke på den svaga våren där, och då det är klart att när han har så tråkig fotbollsfilosofi så att han redan har fansen i vissa fans delar i alla fall emot sig av det, så om man inte vinner heller, Då kan han sitta löst.
Jag såg någon undersökning som var gjord innan Huddersfield-matchen där West Brom-fans hade röstat om de ville ha kvar Pulis eller inte. Och det var 76% som ville ha bort honom innan Huddersfield-matchen. Så man kan tänka sig att de procenterna kanske stigit lite nu efter den matchen. Men det säger ju en del ändå. Och är inte de nöjda, så nej, visst. Supportrarna har kanske inte lika mycket makt i England som de har i exempelvis Sverige, men någonstans så är det väl klart att en klubbledning säkert lyssnar lite grann på vad de
absolut
vill.
Absolut. Jag känner att jag gått in och dammat av massa lagkrisar när jag kommer in och ersätter psyk istället för att prata om de lagen som dansar på i trevligt. Men för att liksom gå över till den, om man tittar då på Tottenham Crystal Palace i helgen. Börjar det bli någon ordning på Palace, tycker ni?
Ja,
om man ser utifrån den matchen.
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Man ser ju att
hur mycket var det liksom att de var på gym igen, att Tottenham kanske har börjat bli, att man blir lite trött för att man spelar rätt mycket matcher och man har presterat på en väldigt, väldigt hög nivå.
Det var ju definitivt lite hangover efter Real Madrid. Alltså en sån urladdning, det är klart att man inte är på topp efter det, och att det blir någon slags energidrenage av det. Men jag tycker man ser ändå att Crystal Palace börjar se ut som ett organiserat lag. Sen har de dessutom det där hotet framåt med Wilfried Zaha, vilket gör att de kan vinna matcher på en individuell prestation, vilket de inte kunde de första 6-7 omgångarna. Så att Jag tyckte de hade otur alltså. De ska ju göra 1-0 när Zaha får den där gratismöjligheten, ja, där när runda Gazzaniga, och får de det då, då får de minst en poäng med sig från den här matchen. Det är jag övertygad om, för Tottenham skapar inte mycket alls. Och det var både att Tottenham var svaga och att Crystal Palace nu i alla fall ser ut som en fungerande enhet.
Mm. Ja, men jag håller med till 100%. Och visst, Spurs fick lite ytor där mot slutet när Palace var tvungna att trycka upp laget. Men annars så tyckte jag verkligen att Palace var förtjänt av i alla fall en poäng. Det är väl det där lilla, när man har en trupp som är lite bättre kvalitetsmässigt så kan man ändå ta 3 poäng i slutändan, trots att man kanske inte kommer upp i nivå. Det var väl lite det vi såg av Spurs.
Mm, absolut. Nej, för när de är i nivå så brukar de ju damma av den här typen av motstånd relativt enkelt ändå hemma.
Ja, jag får väl liksom snickra vidare på min 5-3-2-tes här nu som jag drivit i ett antal poddar här. Jag hävdar ju att det är ett extremt, alltså i allra flesta fallen är det extremt defensivt och baktungt system, och det är jättesvårt att spela så och göra det offensivt. Har du jättebra spelare så kan du göra det. Men de flesta lagen blir väldigt baktunga. Det såg man nu på Tottenham. De har spelat mot Real Madrid och Dortmund och Liverpool och sprungit sönder dem, kontrat sönder dem med 5-3-2. Det är en helt annan sak. Mm. Men de själva mot Crystal Palace ska vara det laget som skapar. Då är det betydligt svårare. Och det tycker jag man såg i den här matchen att de skapar knappt en målchans i första halvlek. Och vi brukar ju se Tottenham på hemmaplan som i alla fall löser på och styr matcherna. Men nej, jag är inte helt övertygad och jag är inte helt imponerad heller av det här 5-3-2-experimentet som Pochettino kör nu. Ja, absolut ett sätt att spela i Europa mot jättebra motstånd. Absolut ett sätt att spela mot topplagen i Premier League. Men eftersom han har ett så flexibelt lag och har visat det tidigare att han har det, så tycker jag absolut att han bör fundera på om man inte ska spela 3-4-3 när de själva vill föra matcherna.
Blir 5-3-2 med Karlberg borta och annat hemma, eller?
Vet man aldrig.
Känns lite som det med när man hör dig snacka om det. Nej, men intressant med Palace då, se vad som händer efter uppehållet. Det är ju roligt också att Palace tar emot Everton hemma.
Att de är jumbo i tabellen tycker man ju är ganska märkligt ändå när man ser dem spela. Jag satt och tittade på matchen med en ointresserad kompis som blev jättechockad när han insåg att Palace ligger sist i tabellen. Han tyckte också att det där var jättemärkligt. Säger om det.
Ja, men absolut. Men jag tänkte på det också när jag kollade igenom den här tabellen överlag. Där nere när West Ham och Swansea och Palace och Everton och Bournemouth och West Bromwich ligger där nere. Mm. Att det känns lite konstigt. Vissa har ju haft tränare som varit under ganska lång tid, så man tycker att fan, ni borde ha någon slags grundspel som ändå sitter för att blocka en del poäng. Så att, jag är lite förvånad över det också, måste jag säga.
Grymt viktig seger för bottenkollegan Bournemouth.
Absolut, den var rätt äcklig också.
Ja.
Så vi behöver inte gå in på
det. Jag tänkte att vi skulle styra in på den Newcastle-ranten nu.
Nej, det var så jävla äckligt alltså, när man håller på hemmalaget, att den bollen sitter så sent. Det finns egentligen inte mycket mer när man sitter och tittar på en fotbollsmatch, man har känslor för ett lag och det kommer ett mål sent som betyder 1 poäng eller 3 poäng. Men när ett sånt mål betyder liksom 0 poäng så vill man ju nästan... Alltså, det känns som att man har kastat bort en viss 2 timmar av sitt liv och man vill liksom spy inombord så man sitter och kollar för att det där målet kommer så sent.
Det var ett lite tveksamt bortdömt mål den matchen också, va?
Jo.
Offsiden där.
Ja, absolut. Så det var inte kul. Men som sagt.
Men känns de inte lite väl defensiva, Newcastle? Mm.
Jo, det tycker jag väl att de... Men alltså, det, samtidigt så känns det ganska vettigt med den truppen. Vi pratade ändå om det som var inför säsongen, att de inte hade värvat så mycket. Så jag tycker att han är vettig när han väljer att köra på det här sättet. Jag tror att de hade blivit mycket mer sårade om de har valt en annan typ av fotboll. Så jag tycker
att det
här tankesättet är smart. Och han har verkligen satt det hos många. Jag tycker inte de bjuder på jättemycket heller.
Nej, det gör de ju inte.
Nej,
de är väldigt tajta bakåt. Så.
Tottenham, innan den här utvisningen i första rundan, tycker jag ändå visade att man var rätt duktiga på liksom, tråka och sådär. Sen är det klart att Man har haft lite flyt i några matcher. Man har
Aj, jag tycker inte det är jättekul att se honom spela.
Nej.
Det, men jag köper också det du säger. Han har ju inte jättebra material.
Nej.
Det har han inte.
Och jag är ju jävligt nöjd om man tar poäng borta. Och sen liksom...
Är du nöjd med klarat kontrakt? Och sen...
Ja, absolut. Ja. Utan tvekan. Jag hoppas ju plats, som sagt att...
Även om plats 17.
Ja, för att som det är nu så verkar det komma in en ägare. Sen är det klart att man kan alltid hålla på och dividera om en ägare är bättre än annan med tanke på var pengarna kommer ifrån och sådär. Men när man har haft Mike Ashley under så pass lång period så skiter man nästan i vem det är som tar över, utan ja, man godtar allt. Mm. Och man vill ju någonstans se en satsning. Det satsas ju alla andra hörn i det, är det moderna fotbollen, så man får ju någonstans acceptera det.
Ja, Rafa var väl ganska tydlig också på presskonferensen efter matchen, just det här med att jag har kämpat sedan 1 september, sa han ju ändå. Ja. Och det är ju antagligen en liten känga åt att han, ja, han tycker väl inte själv att han har spelarmaterialet för att kunna, nej, spela en så pass offensiv fotboll. Å andra sidan så släpper de in väldigt lite mål.
Ja.
Och ibland funkar ju det, ja, hela vägen ut. Och sen så ibland åker man på sådana här 0-1 förluster.
Jag tror vi gjort 10 mål eller någonting och släppte in typ 10 mål efter 11 omgångar eller någonting. Och det är klart att det fanns målchanser här och få med sig poäng utan tvekan, något stolpskott och sådär. Jag är ändå nöjd. Sen är det klart att man ville väl vara högre upp i en tabell. Det kändes lite overkligt där när man var på en sjunde plats några omgångar sen och låg nosade kring Liverpool och Arsenal. Nu är man ner lite längre ner där man ska vara. Så att, ja. Skit i dem. Vi fortsätter med topplagen. När vi ändå pratar 5-3-2, vi snackar om Tottenham, med Tottenham som förlorade senast mot United. United spelade 0-0 mot Liverpool, slog Tottenham hemma och nu förlorade man mot Chelsea i en annan typ av fotbollsmatch. Jag vet inte om ni läste bränningen, jag tyckte att det var pinsamt att se. Det läste ni där han skrev? Ja. Vad tyckte ni om den? Höll ni med honom?
Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Jag vet inte riktigt. Alltså, kanske såg en såg det på annat sätt än vad jag gjorde. Alltså, det var ju väldigt väntat, båda lagens liksom sätt att tackla matchen.
Mm.
Det var inga överraskningar där. Jag tycker återigen att Manchester United, de var bättre första kvarten, de styrde matchen där. Absolut. Och hade lite initiativ, men på det hela taget så är det fortfarande en alldeles för defensiv inställning. De åker dit med 5-3-2, de anpassar sig efter Chelsea, de...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Liksom, det blir någon slags jag menar, du har City här som åker till Stamford Bridge, liksom tar matchen, bara greppar tag i den, dominerar den, styr den, gör som de vill, åker därifrån med segern och 3 poäng. Och så har du Manchester United som man tycker, i alla fall med den här starten i ligan, bör sikta på att utmana dem. Sen om de är kapabla att göra det är en helt annan sak. Men med den starten i ligan och de pengarna de har att spendera och så vidare, så tycker man ändå att de borde liksom aspirera på det. Men Mourinho har ju inte den, det är bara att konstatera, han har inte den liksom filosofin, utan det är liksom så fort det är en toppmatch så är det, ja, vi ska först liksom hålla nollan och sen får vi se om vi kan få någon liksom något bonusmål eller något någon bonuschans för att liksom få den där 1-0 med oss. Det är det som man landar i, och jag tycker att det har blivit en väldigt negativ liksom vändning av den.
Absolut.
Här United-starten. Ja, menar, allting börjar ju med Liverpool borta där.
Ja.
Och visst, han slog Tottenham nu då, eller han laget slog Tottenham hemma här nu då. Men det är fortfarande för många negativa insatser med det materialet de har. Jag Jag kan inte säga att de hade tagit färre poäng på de här matcherna nu med Liverpool, Huddersfield, Tottenham och Chelsea om de hade spelat med Rashford och Martial i startelvan båda två, till exempel.
Martial tycker jag alltid ska spela.
Nej, jag tycker också det utifrån vad de har.
Jag tycker han är sjukt bra. Alltså, när han väl känner för att hoppar in så är han ju nästan alltid överlägsen sin motståndare för att han är piggare och han går direkt. Liksom.
Sen undrar man ju lite hur det hade sett ut om Pogba hade varit med, för han bidrar ju ändå med någon sorts kreativitet som lite grann saknas nu.
Absolut.
Alltså Matic i all ära, men det känns ju som att defensivt är ju han, fungerar han ju väldigt bra, men han behöver ju någon bredvid sig som gör de här, som har den här lite mer fria rollen som Pogba har och kan liksom få till lite fler uppspel, för nu ser det ju ser lite stabbigt ut. Det är samma med Lukaku, jag tycker någonstans så har han sett ganska baktung ut de senaste matcherna. Och det är till och med så att man börjar tänka nu, vilket man inte gjorde för 2 månader sedan, men nu börjar man ju till och med tänka att blir Zlatan frisk så känns det ju helt plötsligt inte speciellt märkligt om Lukaku bänkas.
Men är inte det här då när han, som han hade i Everton också? Han öste in mål i 5-6-7 matcher.
Och mot sämre motstånd.
Ja, mot sämre motstånd. Och sen så var det ett gäng matcher där han inte gjorde några mål överhuvudtaget.
Ja,
och sen, det är klart, jag förstår vad du menar när det, du börjar Premier League och så är det 4-0 mot West Ham och sen är det 4-0 mot Swansea.
Ja, de öser ju på där i början.
Öser liksom. Ja. Och sen så kommer det en negativ match eller två och sen så liksom vänder, nu ser det annorlunda ut. Oh. Och jag tittade på Benfica hemma i Champions League nu i veckan. Det var väl i tisdags. Och fan, alltså Benfica gör det svinbra mot United och de ser inte speciellt intresserade ut. Han höll på att göra bort sig fullständigt och sådär. Och det saknas rätt mycket finess tycker jag. Och så vidare. Sen när Martial har kommit in och han kör liksom och Rashford och dem, då tycker jag det ser bättre ut, mycket bättre ut. Sen så hade jag ju jag pratade med rätt mycket engelska journalister när jag var där. Då var det mycket Lindelöf-fokus givetvis och sånt där, för att han spelade ju inte och det var många som trodde att han skulle spela. Men han ville ju ha Bailly för att han ville få igång Bailly mycket mer. Och då var ju diskussionerna typ då inför där i början av säsongen att när Mourinho har gjort det bra i England så har han alltid fått en bra start på ligan och han har alltid värdesatt att få en bra start på ligan. Och därför valde han ju till exempel inte spela Lindelöf för att han tyckte att han hade sett lite skakig ut i Supercupen och sådär. Och sen får han den här starten och sen så liksom rullade på. Men att man tror inte United, eller man tror inte kring United att man kan vinna ligan i år, utan det han ska göra är att han ska lägga dem liksom mellan 1 och 3 någonstans, Mourinho, och sen de spelare han har köpt ska han då på tid kunna slussa in så att de nästa år är ett lag som verkligen är med och slåss. Så att de tycker inte United är så pass färdiga som till exempel City, vilket man också kan se på deras resultat som de gör, och därför ser det lite annorlunda ut, och det är kanske därför han också håller på och experimentera med som han gör. Han kanske inte tror heller att det här laget kan vinna ligan i år. Ja. Därför ser det lite annorlunda.
Nej, uppenbarligen inte, men samtidigt, vad sänder det för signaler till spelarna?
Nej, jag vet.
Alltså, till exempel om matchen mot Liverpool, när man, jag vet inte vad han har sagt till sina spelare, men uppenbarligen har ju de förstått att okej, Mourinho tycker inte att vi är tillräckligt bra för att kunna gå ut och spela för att vinna den här matchen, utan vi ska säkra upp och försöka plocka en poäng. Jag tror inte att det sänder jättebra signaler. Det tror jag inte. Alltså rent mentalt pratar jag då.
Men det är det som är grejen, men man tänkte, jag vet, ni pratat om Sir Alex Ferguson i den här studien. Jag vet inte om det var du som pratade om hans status som han aldrig kan nå så här United, men han var ju så grymt duktig på det där. Han var ju helt överlägsen på det. Att utnyttja och spela med, man tyckte inte alltid att han hade kanske det bästa laget eller bästa truppen. Han var så grymt duktig på liksom vinna rätt matcher, avgöra i tid och all den jävla fingertoppkänslan i varenda läge liksom. Och han kunde ändra matcher på ett helt annat sätt än vad många tränare kan göra. Mourinho, jag vet inte heller. Alltså det känns
alltså lite, jag tycker Mourinho är ju fortfarande väldigt bra matchcoach.
Jo, absolut.
Där tycker jag han, där är han väldigt, väldigt bra. Om man tittar på den här Chelsea-matchen så får han ju en effekt av det bytet han gör när han tar in Fellaini, när de går mer rakt sista delarna av matchen. Och man kan egentligen bara ställa sig frågan, var det så de skulle spela från början? För då blir de ju svåra att hantera på ett helt annat sätt när han går in och bufflar på det sättet. Och det är klart att Manchester United ska inte spela den typen av fotboll från starten i en match, men om man nu är så pragmatisk som han är och vill vinna till varje pris, för det visar han ju gång på gång att han vill, att det är bara resultatet som spelar roll för honom, då borde de kanske spela så från början.
Vågar han inte spela så?
Jag vet inte.
Jag tror att han ska få skit.
Nej, men jag tror att han tänker liksom att fembackslinjen mot Chelsea, det, då får vi 0-0. Och sen får vi en chans så ska vi hugga på den. Och lite som mot Tottenham. Att vi tar den bonuschansen som dyker upp och sen tar vi ett 1-0 och går hem med det.
Sen måste man ju lyfta Chelsea också. Ja, men Kanté som uppenbarligen betyder extremt mycket för dem. Tänkte på det med Fabregas. Han har fått ganska mycket skit de senaste matcherna och blivit kritiserad. Och nu ser man ju verkligen att när han har en Kanté bakom sig så blir ju han otroligt mycket bättre.
Ja,
och samma Christensen tycker han fortsätter att göra det jättebra där bak och han kan säkert även spela till sig en ordinarie plats i den backlinjen, det tror jag. Så det var ju jättemånga, särskilt Morata, hans avslut, hans nick. Visst, han är inte markerad, men det är ändå svårt att få den vinkeln på nicken.
Skönt att avgöra en sån typ av match också med tanke på att han kanske inte fick de bästa orden efter de andra toppmatcherna mot, ja, jag kommer inte ihåg vilka det var han fick. Man fick en del skit mot.
Jag kommer inte ihåg vilken match det var.
Men han fick i alla fall kritik. Han blev utbytt. En av dem han var skadad också. Var det mot Tottenham?
Ja, men det var när han hade varit skadad då.
Ja, exakt. Ja. Så jag kan tänka mig att det måste vara skönt också för honom. Och. En sak som är, det finns ju ett väldigt intressant klipp som någon satte ihop och spred på Twitter ganska rejält där med Mourinho, för att han gick ut och sa att andra tränare alltid gnäller på att de har skador och så vidare. Och nu gick han väl själv ut och sa att de saknar ett par viktiga spelare och Pogba och sådär. Alltså han är, på så vis är han ju väldigt, alltså han är helt otrolig egentligen runt media. Ibland undrar man hur han själv tänker. Alltså han planerat alla grejer. Sen så rör det inte honom i ryggen. Han liksom blir aldrig påverkad av alla de här grejerna han sätter igång. Eller alla grejerna han säger.
Han, det var någon som skrev det på Twitter. Jag tyckte det var väldigt passad, eller var väldigt träffande sådär. Man får ge Mourinho att han har pratat om liksom att andra pratar om att de har skadade spelare. Han pratar bara om att andra pratar om att han har skadade spelare. Det var bra formulerat i alla fall, på att kontentan var ju att han lyckas ju på något sätt styra om budskapet och understryka att de också har skadade spelare, men han gör det ju alltid på sitt sätt liksom.
Men det känns som han var det efter Tottenham gick ut och sa att ni får bedöma hur jag spelade. Jag tänker inte prata om det. Precis i första intervjun som han hade.
Vad gjorde han, sa du?
Han gick ut och sa att ni får bedöma hur vi spelade. Jaha, jag tänker inte prata om det, sa han tv-intervjun. Alltså han håller ju alltid på med någonting hela tiden i stort sett. Det ska alltid snackas om någonting.
Ja, så är det ju.
Ja, men precis. Men det är väl, jag tror ju säkert att allting är uträknat. Han tänker ju innan.
Ja, går det så här så kommer jag.
Ja, men precis. Nu vill jag ha den här reaktionen från media. Nu vill jag ha den här. Mm. Och sen så är han ju ganska smart ändå, för att om till exempel några av hans spelare har gjort en liten sämre insats så är han ju alltid duktig på att vinkla om hela. Ja, men då börjar han prata om en massa annat.
Han pratar
attityd. Och så glömmer media bort så här. Ja, okej. Så han får ju dem ändå ur balans ganska skickligt.
Man snackade om att Ander Herrera hade dragit upp att attityden, det var just väl han som var så dålig efter Huddersfield. Ja. Och egentligen det man tänkte på efter Huddersfield, det var ju Lindelövs mista, han skulle nicka bort.
Då skyddade han ju Lindelöv på det sättet genom att göra att rubrikerna handlade om något annat. Och det där är han jätteskicklig på. Och nu blev ju, det var ju ganska tacksamt för att nu handlar ju en del rubriker om just att de inte skakade hand efter matchen där Konto och han. Det var ganska symboliskt av Konto att han ju bara gick rakt ut på planen efteråt liksom.
Försökte han också fördumma ju när de ställde frågor om det efter matchen och försökte spela så här, spela korkad och bara, vad menar du?
Men gjorde han inte det mot Stoke också? Han skete och tog Mark i handen och så blev det diskussioner där också och det var det ena med det andra typ.
Han var ju inte jättenöjd.
Nej.
men man ser just det där med att skydda spelare, det såg man ju inte minst nu mot Benfica, att han låter Blind ta straffen istället för Lukaku, med motiveringen att Lukaku har inte råd att missa en till rent mentalt. Det är ju rätt intressant ändå att säga vad man vill, men han försöker skydda de spelarna han gillar i alla fall. Sen är det klart att ibland så
Luke Shaw kanske inte
haft. Nej, Luke Shaw har inte varit en favorit.
Han skyddar inte honom lika ofta.
Nej, han har ju sina favoriter onekligen, men de han de han bryr sig om, de bryr han sig verkligen om.
Känns ju som att Lindelöf är en favorit.
Ja, men det är ju han som har värvat honom. Svårt att inte försvara honom då, kan jag tycka.
Ni kommer nog få mer se mer av honom sen framöver i Champions League. Så det ska bli kul att se vad som händer med Victor. Manchester City, har de avgjort ligan eller?
Ja, jag tycker det.
31 poäng nu, närmaste 23 på United, va?
Ja, det är 8 poäng och det var mer den där känslan om man ser. Jag menar, 8 poäng så här långt in på säsongen, det kan man ju äta upp, och det har ju ätits upp tidigare många gånger, men det är just den där känslan av att de är lite för bra för de andra lagen. De andra lagen har sina brister, och det är klart att ett Tottenham skulle kanske kunna vara stabilt nog för att tugga sig till de här segrarna. Som de gjorde nu i helgen och vann mot Crystal Palace trots att de inte spelar bra. Men jag ser inget av de andra lagen, varken Chelsea, United, Arsenal eller Liverpool. Eller Burnley för den delen. Som kan utmana City.
Nej, men det känns ju som att det några gånger finns brister i City, och då är det försvarsspelet. Men då ska försvarsspelet liksom fortsätta vara sårbart under säsongen, samtidigt som att det ska liksom gå skogen i offensiven.
Ja, de gör ju 3-4 mål per match, så att det måste vara riktigt dåligt.
Ja, då måste man ha 3-4 matcher när det går riktigt risigt, och är Tottenham liksom. Och sen så måste ju den som utmanar dem i stort sett nästan går rent hela tiden, med tanke på hur mycket mål de gör.
Sen hade de ju lite flytande mot Arsenal, får man ju säga, såklart.
Du tänker på straffen och offside-målet?
Ja, exakt. Att det ändå är mål som absolut kanske inte hade varit mål. Men å andra sidan så är de ju hela tiden där i offensivt straffområde. Ja, men precis. Det är ju lite så. De skapar, de är ju ändå där, och de skapar ändå de chanserna på något sätt, och hotar ju givetvis på ett sätt som Arsenal aldrig riktigt gjorde, även om de fick in där 2-1 och ändå kändes lite med i matchen. Och jag tyckte ju faktiskt att de visade betydligt mer hjärta ändå. Det kändes lite som att när man får ett sånt där straffmål emot sig som kanske är lite tvivelaktigt, och sen får de det här målet som men de tyckte var offside. Så jag tyckte ändå inte att de vek ner sig, utan det kändes som att de på något sätt använde den där, att de blev lite förbannade och försökte använda den framåt. Men det hjälpte liksom inte.
För ska att man vara bitter? Som Arsenal-support, ska man vara bitter på domar, eller ska man bara godta att...
Ja, men det tycker jag de kan vara. Det tycker jag. För jag menar, det är ändå två mål som är... Nu vet jag att straffen går ju att diskutera. Jag tyckte inte att det var straff. Jag tyckte att den var lite billig. Men jag vet andra som tyckte att det var straff, för att det hade varit frispark ute på planen. Och då blir det alltid den där diskussionen: ska det krävas mer innanför straffområdet? Ja, det är ju så alla bedömer.
Det är en klassisk diskussion. Ja.
Så att jag tyckte den var hårt dömd. Jag tycker att det var ju offside, så att det går ju inte att diskutera något.
Alltså assisterande linje, alltså han missar den offside.
Ja.
Han står ju precis framför.
Ja, det var mycket märkligt.
Samtidigt var det ju inte så mycket offside heller som alla trodde från början. För det, när man såg det tyckte jag också, då tänkte man att det där var 2 meter.
Ja.
Men det var det ju inte.
Nej,
det var ju bara ett ben som stack ut typ. Och det är klart, det går snabbt och det är inte så himla enkelt alla gånger. Vi tycker att han borde ha sett det, och det borde han väl kanske ha gjort, men...
Det är kanske svårt när den närmaste personen är offside. Istället, om det hade varit en Arsenal-spelare, så har du sett att... en City bakom första gubben, så att säga. Då har du sett att han hade stuckit ut, och kanske det jag vet inte.
Det svåra är just det där när en back flyttar upp samtidigt som en springer i djupled. Ja. Då går det jättefort, och då snackar vi liksom 100/10 liksom, för att avgöra. Och ögat kan ju egentligen inte göra det, utan det blir ju någon slags en känsla eller någon slags...
Är det där vi ska ha tv-kamera?
Ja,
då blir det inte mål.
Alltså,
då blir det 1-1 i den här matchen.
Jag tycker ju offside skulle kunna vara en sån där tv-kamera-grej. Hellre det än straffa faktiskt, i min värld faktiskt. För offside är mer, det går att ta på. Antingen är offside eller inte offside. Men tillbaka till City. Jag tycker de har en period i första halvlek där de är formidabla. Och där man liksom, jag sitter bara och njuter när jag ser dem spela nu, vecka efter vecka. Jag har alltid njutit mest av att titta på spansk fotboll. Trots att jag säger det i den här podden, så är det faktiskt så. Men just här och nu så får Barcelona, Real Madrid och Bayern München och de andra lagen där ute i Europa ursäkta. Just nu så är det City som jag helst tittar på, för de tangerar den där högsta nivån som vi har sett ut i Europa tidigare med, faktiskt med Barcelona och Real Madrid och där. Det är så mycket i deras spel som är på så extremt hög nivå. Hur de spelar sig ur situationer från målvakt och lag som försöker komma åt dem i pressen, men de bara, ja, det är några vägspel och så är de ur det. Deras fart i omställningar, men det är också kvaliteten i tekniken på det de gör när det är trångt på sista tredjedel. Det är helt otroligt att se. Så att hade de varit effektiva i den här matchen. Nu var ju faktiskt inte Sterling det i den här matchen. Nej. Han hade kunnat gjort betydligt mer av ett par chanser. De Bruyne, som alltid brukar vara så finkalibrerad och slå fram den där sista passningen, han missar ju faktiskt ett par tre som han borde ha gjort bättre i andra halvlek. Så även om de hade lite tur med de där domsluten, så tycker jag att ett skarpt City, de hade gjort 5-1 i den här matchen ändå. Mm. Med att de ändå har så mycket lägen, och det vittnar om att det finns en så extremt hög nivå i det här laget.
Ligan är klar.
Ja, jag tycker det. Utifrån att det inte finns någon utmaning. Ah, det är Spurs i så fall.
Det är inte en skada som skulle kunna stoppa det.
Ja, det är det ju såklart. Så är det ju. Det är klart att Fernandinho skada skulle ju förändra saker.
Det skulle jag förstå en del. Mm. Ja. Och i Champions League så är det en storspelande Manuel Neuer gånger två i en semi, så kanske kan slå ut dem eller något liknande.
Ja, men där är det klart att där kan ju Real Madrid, Barcelona och de där vakna till. Ja. Bayern också nu under ny tränare i Heike. Ja. Det är klart att det finns lag där ute i Europa som kan matcha dem och till och med vara bättre än dem.
Kul att se om man har fått se Jupp mot Pep i en slutspurt. Ja, det hade jag gillat. Jag gillade ju Jupp innan. Innan Pep kom dit och tog över. Pep har ju visat för att han är ett geni, så det är väl inget konstigt när han har det spelarmaterialet också. Så ja, då blir det ju som det blir. Mm. Det går inte. Men var det fel av Wenger att ställa upp som han gjorde? Borde han ha spelat med Lacazette eller vad?
Ja, det kan man ju såklart känna. Att försöket med Sanchez där framme blev ju inte lyckat.
Nej.
Så ja, det borde han ju ha gjort. Och sen var jag lite frågande kring om... Sen är det klart, det är lätt att säga nu med facit i hand och de förlorar matchen och så vidare. Och de var ju, som sagt, de hade ju otur med domslut och... Vi kommer alltid bedömas efter resultat, så att hade det inte blivit de där domsluten så kanske det hade suttit och sagt att Wenger gjorde helt rätt. Men Coquelin, mittback.
Du gillar inte det?
Nej, jag var inte jättefan av det. Det var jag inte. Och jag är inte jättefan av den där fembackslinjen heller i Arsenal just nu. Men ska de spela en lång match så kanske det är mot City borta. Mm. Då kanske skulle det lätta på det i andra matcher däremot.
Vad kan man kräva om Arsenal den här säsongen? När man ser dem.
Det känns som att det går lite upp och ner. Men just det där med Lacazette, det är väl klart att man att Wenger har en motivering varje gång han väljer att göra såna här grejer, som att bänka en spelare han har betalt en halv miljard för. Sen samtidigt så han försätter ju sig själv i en väldigt konstig position. Ja. För att om det inte faller väl ut, som det inte gjorde nu mot City, då måste han ju sitta och försvara det där. Ja. Ibland kan jag tycka att varför
spela med honom istället.
Ja, men ställ bara upp med en säker elva. Ja. Och försök liksom inte att konstla till det så värst mycket.
Då är det spelarna som får ta skiten i första läget. Sen så får ju Wenger ta skiten i andra läget när spelaren inte har presterat under en längre period. Men när han bänkar honom från början och man vet att han är målfarlig, man vet vad han kostar och han bänkar sig i sånt här möte när du inte kanske får så många målchanser och du måste vara klinisk, så tänker man att fan, borde du inte lira med honom då?
Men exakt, just när det var mot City där han redan är liksom, där Arsenal redan är på något sätt i underläge även innan matchen. Just att man gör så, jag vet inte, jag tycker det är konstigt.
Det var väl någon slags tanke om att de skulle utnyttja Sanchez i pressspelet som man brukar vara jättebra i, men det funkade inte den här gången och ja, som sagt, vi har den tacksamma rollen att vi kan säga saker med facit i hand.
Det
är underbart.
Alexis Sanchez, det pratas ju en del om honom nu. Vi hade ju egna uppgifter på att han var klar för City, men det blev han väl inte riktigt just då. Sen kan jag inte säga att det var fel. Jag hörde från någon engelsk håll där att jag tror att Arsenal typ öppnade för det, men mot City, men de hade egentligen aldrig någon tanke av och gör sig av med honom. De bara jävlades lite. Och nu hade ju Bayern gått ut. Rummenigge var det väl som sa att han ska inte hit. Men han har hittat en klubb. Det var något snack om det. Ja. Så att man får väl räkna med att han försvinner, eller?
Han sitter ju ett tätt bud i januari, sägs det ju.
I januari ska han in i det laget som funkar så bra liksom.
Ja, men de behöver ju lite mer anfallskraft där framme. Så att
men inte det är lite löjligt
alltså. Ja, det blir lite ja. Obscent att värva honom i januari. Om de nu gör det, vill säga, om de nu gör det. Men jag tror ju att om han inte liksom rycker upp sig nu, så kan det ju finnas anledning för Arsenal och casha in i januari. Annars är det 0 kronor i sommar. Samtidigt så det där är ju så himla svårt, för jag menar, de slåss ju fortfarande med en fjärde plats. Så ja. Sanchez som är het och motiverad, då är det ju han som är hoppet för att ta den biljetten. Så det är inte enkelt. Men nej. Om han nu skulle liksom börja gå ner sig, jag tyckte att han såg väldigt kantig ut nu i helgen. Om han skulle gå ner sig nu fram till jul här, då får man ju överväga det.
Vad tror du slutar med då?
Jag tror att han stannar till sommaren och går då. Det är vad jag tror. Men vi får se.
Vi tar lite frågor. Benjamin Barassa: Manchester City har ju nu läget en av de bästa trupperna i PL-historien. Vilka spelare i de andra lagen skulle platsa?
Och vi får ta någon spelare i något lag och bara stoppa in.
Eller?
Varför inte?
Ja, alltså det är klart att vi skulle kunna... Visst hittar vi en bättre vänsterback än Fabian Delph. Alltså.
Vem vill ni ha?
Nej, men Alonso kan man väl argumentera för en bättre vänsterback än vad Fabian Delph är. Nu har ju Fabian Delph gjort det väldigt, väldigt bra och fått en skräddarsydd roll med att han går inåt i plan och så vidare. Och, ja, så, men en formtoppad Danny Rose håller jag nog också högre än Fabian Delph, så. Men återigen, nu i ett så väl fungerande City så blir han ju inte utsatt Delph eller defensivt på det sättet. Så han kan klara sig bra hittills.
Ja. Det är väl som sagt, om de skulle få några skador på Mendy. Typ Fernandinho, där de inte kanske riktigt har någon ren ersättare.
Vi räknar väl in med att Mendy också när han är tillbaka tar han väl platsen eller?
Ja, precis. Men jag tänkte, frågan var väl att hitta någon spelare i något annat lag som skulle gå precis. In där.
Men då kanske det inte är någon som platsar.
Nej, men det är ju där. Då kan man ju argumentera för att han är i alla fall bästa vänsterbacken, eller i alla fall nära på bästa vänsterbacken också. Nej, jag ser inte någon annan spelare som går in.
Ingen annan målvakt?
Nej, alltså jag tycker faktiskt att Ederson, jag tycker han är en av de mest stabila målvakterna.
Och passar jättebra i City också.
Mm. Ja, verkligen. Han har ju på något sätt verkligen uppfyllt Peps önskan som han redan hade med Bravo. Han är ju verkligen har ju verkligen kommit in och gjort, känns det som, exakt det som Pep var ute efter, som han ville ha av Bravo. Han är stabil, det känns som att han är inte rädd heller. Han står rätt för det mesta, och så just det där med passningsfoten som Pep uppenbarligen
är väldigt mycket. Stones har ju höjt sig, så att det är väl Otamendi i så fall man skulle kunna byta ut då.
Men innan man ju kunnat argumentera innan han, när Bravo stod, att man kunnat ha De Gea i den kassen. Eller
ja, det har man kunnat ha ganska många målvakter. Man har kunnat ha Tim Krul också nästan. Alltså, Bravo hade man ju bytt mot de flesta. Alltså. Man bytt mot...
Joe Hart.
Sven Andersson.
Alex: behöver Sanchez City mer än vad City behöver Sanchez?
Ja, det behöver han.
Det känns så.
Ja, det så känns det.
Vad bra formulerat faktiskt.
Ja.
Lite så man känner.
Ja, men jag tycker också det. Om man sen är det någon som vill att vi ska prata om Arsenals mittfält. Hur dåligt det är.
Ja, nej, det kan vi göra. Det har vi gjort tidigare. Alltså, de får ingen balans där. Och Xhaka... Ja, den gode Granit. Jag tycker att han har problem fortfarande. Och jag vet inte riktigt vad vi ska ta oss till. För att han får ju extra täckning i och med att han spelar med fembackslinje. Och borde kanske inte bli så utsatt. Och jag vet inte riktigt vad det är för roll han skulle passa i. Är det 4-2-3-1 med han i en av de två sittande rollerna? Jag vet inte. För det som är hans problem tycker jag lite, det är ju att han är inte en utpräglad defensiv mittfältare. Som är jättestark defensivt, typ Kanté som är rörlig, vinner bollar och positionerar sig rätt och sådär. Han är inte heller en rörlig mittfältare som liksom tar fram bollen på det sättet, utan han är ju mer en mittfältare som ska stå slå crossbollar, och då behöver du ha den perfekta partnern bredvid dig, och det tycker jag nog inte att de har nu, med tanke på att Ramsey är så som han är. Han rör sig över stora ytor och sådär, och då blir de ju väldigt sårbara med Xhaka i den rollen bredvid Ramsey. Så att, ja, jag är fortfarande tveksam till Granit.
För det känns som att nu har det börjat gå så lång tid också. För när man, så fort man har kritiserat Xhaka, så har man ju fått höra ganska ofta att nej, men han, det kommer säkert bli bättre. Mm. Och han har ändå gjort, stått för väldigt bra insatser. Och så liksom kommer det upp några exempel. Men nu känns det som att nu har det gått så lång tid. Att händer det inte nu? När ska det hända egentligen? Alltså, när ska han kännas solid? Ja. I det där mittfältet. Mm. Alltså hur många chanser ska en mittfältare ha för egentligen?
Ja, det är sant.
Jack the Lad kom ju in nu och trippade runt lite grann. Och det var ju i och för sig kul att se honom tillbaka på de stora arenorna.
När han kom fram så trodde man att han skulle bli världens bästa mittfältare.
Ja, i alla fall Englands bästa.
Ja. Rob på Twitter. Prata Sala, årtiondets bästa kap. Trippla värdet redan nu. Hur bra kan det bli?
Trippla värdet? Ja. Inte bara dubbla, utan trippla värdet. Ja, det är ju definitivt en av sommarens bästa värvningar, om inte den allra bästa. Nu finns det ju sådana som kom som Bosman, som det går att argumentera att de var ännu mer prisvärda. Men det Salah har gjort hittills får mig ändå känna att det är det bästa köpet i sommar. Bra prislapp. Som sagt, mycket pengar för 2-3 år sedan, men i dagens marknad så är det jättebilligt.
Anpassa sig fort också.
Just den där spetskompetensen som man har i omställningsspelet, den är svår att köpa sig till. Den är svår att bara lägga till i en spelares repertoar. Antingen har du eller så har du inte. Så att supervärvning, dessutom en ikon numera i afrikansk fotboll, vilket gör att han blir ju också en reklampelare för klubben, så att det kan bli en legendarisk Liverpool-spelare om han stannar i flera år.
Pyramidernas Messi, som han kallas.
Ja, just det.
Kallades i Italien i alla fall.
Det tycker jag han lever upp till. Det är ett bra smeknamn. Alltså, annars har man ju hört de där Messi-liknelserna lite leda. Men just i det här fallet, Pyramidernas Messi, det tycker jag, men det förtjänar han kallas.
Ja, just det där att han är så ödmjuk också, som du säger. Att, då har man ju verkligen chansen. Och då blir man ju ganska snabbt en support.
Han skickade sitt land till VM, va?
Mm, det gjorde han.
Men han senaste.
Sannoliken.
Ja, herregud vad de firade.
Ja.
Underbara bilder. Thomas Nygren, hur ska Klopp få in Coutinho i laget? Har man råd att spela honom på mitten? Lämnar för mycket tomrum defensivt?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att de har råd att spela han där. Det är klart att det kräver mycket av de spelare som spelar bredvid honom då. De får ju ta större ansvar. Men jag tyckte han såg så fin ut i somras när han spelades där på mitten. Han såg ut som han kunde erövra världen. En ny Iniesta.
Inga dåliga ord.
Nej, men det kändes som det liksom. När han får bollen och är rättvänd, det är då han är som bäst. Och det får han ofta då om man spelar på mittfältet. Och,
det är sant.
Liksom kan skapa grejer av ingenting alls. Och sen hans passningsfot är ju mästerlig. Så han får ju fler möjligheter att slå fram de där sista liksom, avgörande passningarna, tycker jag, från en lite lägre position. Så att jag skulle gärna se han där. Och då är det upp till de andra att ta ansvar.
Då spelar han i Barcelona nästa säsong då?
Ja, det finns ju såklart saker som talar för att han är Iniesta ersättaren i Barcelona någon gång, ja.
Mm. Peter Andersson, vad har hänt med Watford? Är det kristna nu eller?
Du får fråga Patrik Syk, det är han som har hyllat dem här i den här podden. Hyllat dem som om de vore i paritet med Manchester City nästan. Nej, inte riktigt så, du ska inte överdriva, men
skönt han inte kan förstå sig.
Ja, precis, det är ju bara att hugga. Bara gå på. Nej, men skämt åsido, så de är väl som de övriga. De är ju den där skaran där bakom de stora lagen. Jag tror inte att det finns så mycket som det kommer inte vara så mycket som skiljer de där lagen åt. Och det kommer vara olika klubbar som är uppe och känner på den där platsen. Nu är det Burnley som heter. Först var det Watford, sen är det Burnley. Snart om några veckor kommer det vara någon annan klubb som är uppe och känner på den där sjätte, sjunde platsen. Temporärt. Förmodligen sjunde platsen, för topp 6 kommer väl rycka iväg.
Vad säger vi om Burnley då?
Ja, Burnley, det är ju bara lyfta patten.
Ja. Inte så mycket mer. Men på tal om Watford så Richarlisons mål igår. Det var inte...
Du gillar Richarlison.
Ja, men det var inte uselt.
Nej, det var fint.
Men
det
var riktigt fint.
Va?
Man gillar väl han?
Ja, ja, men Frida är... Men där, snackar mycket Richarlison.
Det gör jag faktiskt. Men det är för att man får lite känslan av att han blir nog inte kvar i Watford.
Nej, så kan det
speciellt
vara.
Länge. Om han fortsätter att leverera på det här
Nej,
sättet.
Nej, ja, men det var ett klassmål alltså. Mm. Får man igen.
Men det är Richarlison som gäller för mig. Alltså hela Watford, det är psyk.
Ja, det är psyk. Mm. Tobias Eriksson, är Mkhitaryan tillräckligt bra för att spela 10 i United? Eller är det bara en brutalt dålig form?
Just nu är han ju brutalt dålig form. Så bra som han var i starten av säsongen så är han ju tillräckligt bra för att starta som 10 i United. Just nu är han nere i en rejäl formsvacka. Han ser ut och inte har något självförtroende och har ju absolut inget inflytande i matcherna överhuvudtaget. Och han samlade ju assist på hög där i början av säsongen, så att han skulle nog, jag vet att Bojan Djordjic har varit inne på det i studion, men i Viasat där, men han skulle nog faktiskt må bra av att hamna på bänken nu och få en lite andningspaus.
Om ni, vi har pratat en del topplagarna, vi har redan liksom slagit fast att City förmodligen in i ligan med tanke på hur det ser ut, men om ni tittar i botten då och kollar på de lagen som ligger där nere, där finns en del tränare och det var förvånande för att Crystal Palace ligger där nere, eller folk tycker. Hur tror ni det där slutar? Vad känner ni att liksom, vilka lag flaggar ni mest för ligger se sämst ut efter 11 omgångar och förmodligen kommer ramla ut?
Alltså jag tror att Palace klarar sig.
Du tror det? Ja,
ja det tror jag.
Du sätter hoppet till Roy där.
Ja, men jag skulle bli förvånad.
Rocky Roy och 4-4-2.
Ja, men fortsätter de att spela så här som de spelar mot Spurs så är det ju konstigt om de inte plockar poäng längs vägen.
Jo.
Men sen är det ju tajt. Det är
ju... Jag tror Swansea får problem alltså. De har problem och de känslan är att truppen är inte så himla bra alltså. De värvar liksom Renato Sanchez och Wilfred Boni och man tror att det är
vad fan är lyftet?
Ja, på tal om psyk så hyllade ju han deras sista dag på fönstret.
Han hävdade
ju att det var det bästa liksom, sista dygnet i hela Europa.
De var heta då, alltså, ja, de 24
var de,
timmarna.
Det var de heta, det kan ingen förneka. Men sen ska ju jobbet göras på plan också. Jag tror att de har... en tuff säsong framför sig och ett krig runt de fyra sista platserna. Och klarar de sig så är det platsen att vara försträckt.
Men det är ju också det här med Palace, man tänker sig. De har ju i och för sig, jag tycker väl att de har ju en vassare offensiv. Men om man tittar på Newcastle för ett exempel som försvarar sig bra. Oftast kan det bli så att när man väl ska öppna upp sig mot lite sämre motstånd. Brighton Tosk, Bournemouth Tosk sent. Burnley sig borta en tuff match. Huddersfield. Usel insats, bortaplan 0-1. Det är 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Det blir liksom inga mål framåt. Nej. Och du försvarar dig jättemånga matcher mot bra motstånd, men du har liksom egentligen ingen riktig attack att komma med. Och då känner man lite att tar man inte sina... Alltså man hamnar ju där nere. Du kryssar och tar, eller är nära och tar poäng mot Tottenham, men du vinner inga, du tar inga tre. Och det är väl det som är jävligt tufft ändå. När du inte liksom har de vapnen. Du bygger din filosofi på det sättet. Och sen så, det måste komma något mer. Och jag vet inte om vilka lag som riktigt har den.
Alltså jag skulle inte säga att det är ganska många lag där på underhalva som inte har de här vapnen. Det är därför de ligger där. De har inte de här matchvinnartyperna för att få de här enkla segrarna. Enkla individuella prestationerna som avgör matcher. Jag skulle säga att det är ganska många lag som har samma problem. Jag håller med om att Newcastle har det. Och ja, då blir det extra viktigt att man inte förlorar de här mötena med bottenkonkurrenterna så att de får poängen i de matcherna. Liksom.
Ja. Och sen då så ska du plocka in folk och så vet du att det är en viss anpassningstid och det är inte riktigt funkar. Då kommer dit folk från Frankrike som är usla och sen så är de bra när de kommer tillbaka till Frankrike igen. Eller så vissa som inte alls slår igenom och det där är liksom det blir som ett ont jävla hjul. En spiral som bara går rakt ner.
Mm.
Så den är, ja, den är tuff. Men det kommer förmodligen handlas en rejält mycket spelare som vanligt i januari månad från en x-antal klubbar.
Av Newcastle?
Nej, men alltså av ett x-antal klubbar kan jag tänka mig. Med tanke på om det kommer fortsätta se ut som det gör.
Om de byter ägare kan det ju bli en spending spree.
Jag tänker inte just på dem, jag tänker på andra klubbar också. Eller tror ni inte, eller går en sån som Roy ut och handlar rejält i januari?
Roy, han köper in Konchesky på vänsterbacken, så får han stå och piska in lite inlägg på Benteke fram i januari. Sen har de räddat det där kontraktet.
Andreas Karlsson, vem i PL har gjort den bästa omvända karriären? Slår någon Shaqiri, Stoke, inte Bayern?
Alltså, gå från toppen till neråt alltså. Arnautovic har ju ändå gått från Europacup-vinnare med Inter där och sen... ja.
Men här med, alltså, från den
alltså,
bästa.
Alltså Bayern och liksom inte.
Men alltså José har ju ändå.
Ja, det får man ju säga. Ja, det får man säga.
Kommer ändå från en av, ja, eller förmodligen den största. Ja. Klubben.
Han och Shaqiri där har ju varit i rätt trevliga klubbar, ja. Det är sant, det är sant.
Afellay har väl också gjort den Barcelona och Stoke.
Det är mycket Stoke också.
Alla de där hamnar i Stoke. De drar till sig de där.
Ja, det är sjukt. Lukas Larsson, sämsta målvakten i ligan just nu.
Fabianski.
Nej, men det är ju han Watfords andra målvakt, vad hette han? Som hoppade in nu senast. Han mot Everton här. Han var ju helt ute och cykla.
Han gjorde ju den största missen annars gjorde sig i Tyskland. Vad heter han? Mainz, räntemålvakten. Det sjuka är att han klarar sig. Jag tyckte det var så fint.
Vad var hans ursäkt? Att han trodde att han såg bollen.
Han tyckte att han såg något vitt alltså trodde att det var bollen typ. Alltså den är så sjuk. Alltså han klarar sig med.
Orestis Karnesis, greken som hoppade in alltså för Watford i målet senast. Han håller ju som den sämsta just nu. Hans utrustning där när Nias reducerade, den var ju, ja, det är inte ens om det var division 5 plats på den alltså.
Sen tyckte jag det var lite förvånande då att Gazzaniga fick så mycket positiva rop efter sig. För att jag kan väl tycka att där när Zaha egentligen ska göra mål, där är han ju jättesent.
Ja,
jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Och visst står han för några bra räddningar, men sen samtidigt så han såg där ut.
Ja, jag tycker ju att det var straff till Crystal Palace det första där, när Gazzaniga går ut och rammar Sarko där. Ja. Där kan man ju såklart ha den där diskussionen kring hur mycket man ska liksom jobba ihop för att få en straff. Man kan ju vända på dem. Sarko hade sprungit in i Gazzaniga på det sättet. Så kan jag ge fan på att det blir frispark till Tottenham. Men för mig hade det absolut kunnat vara straff där. Och då hade ju historieskrivningen varit en helt annan när det gäller hans insats. Och precis som du säger, utrustningen var feltajmad. Då vill jag ändå understryka att den utrustningen var mycket bättre än Watfords andra målvakt. Alltså... Jag vet inte, vad sprang vilse.
Jag kan inte vara entreprenören.
Karnesis, han är alltså 32 år gammal. Han stod ändå 33 matcher för Udinese förra säsongen. Mm. Och 38 matcher säsongen innan det. Så han är ju inte sån där målvakt som, du vet, som bara sitter på bänken och liksom blir rostig av det. Utan han har faktiskt spelat jäkligt mycket matcher här senaste åren. Men ja... Det var inte något övertygande ingripande. Nej. Ni kan kolla det målet, ni som lyssnar. Om ni har missat det så får ni se ett målvaktsingripande av rang.
Det är massa frågor om Liverpool och Arsenal som vanligt här. Vi har pratat lite om Alexis Sanchez. Vi ska avsluta med en Arsenal-fråga ändå. Vi tar bort Sanchez i den där från Andreas Velander. Är det inte lika bra att rycka plåstret och sälja Sanchez och Özil? Extremt bleka mot City. Och då kan vi bara fokusera på Özil med tanke på att vi har pratat om Sanchez.
Ja, samtidigt då måste de ju få in något nytt här i januari. De kan inte bara sälja och liksom inte ha något annat i rockärmen då. Özil gjorde ju en jättefin match här om veckan. Så att de blixtrar ju till här och där, och de har ju faktiskt en hög nivå i sig båda två, så man vet ju inte om de här liksom börjar hitta humöret igen och motivationen för att göra liksom ett sista bra avtryck här. Kanske inte av den anledningen, utan mer den här motivationsfaktorn som jag alltid hävdar finns när man spelar för nya kontrakt. Då brukar man spela sin bästa fotboll. Då kanske man sitter och säger här i januari och februari att vilken tur att vi behöll de här spelarna istället. Så att, nej, jag är inte så säker på det, men jag tror att de blir kvar båda två säsongen ut.
Håller du med Freda?
Det är risk att sälja dem också.
Ja, det gör jag väl. Sen hade det varit intressant att få veta hur stämningen är i själva truppen. För om man tänker att Sanchez i alla fall, om han liksom bidrar till att få in lite negativ stämning i truppen, då är det kanske bättre att en sån spelare försvinner oavsett hur bra han än är. Men så är det som ni säger, vem ska man ersätta med egentligen? Det är ju där, problemet ligger igen.
Han borde ju vara en bra kravställare med. Att han skapar det där liksom.
Ja, men precis.
Ställer de pass kraven så att de andra presterar också.
Ja.
Det känns ju som att han är en sån. Så att det är inte så bra att tappa den typen av spelare heller. Även om det ibland skapar lite dålig stämning. Men de tjänar så pass mycket pengar så de är bara vana med det där.
Säkerligen.
Ja. Tack så mycket för den här veckan. Det blev en lång podd.
Tack själv.
Patrik Syke med nästa gång, så att då för han talan i den här podden. Ha det så bra. Hej!